Jag kan hälsa till er också från Vemdalen. Vi var där nu med Alfa-kursen och vi erbjöd. Vemdalen har ju startat en EFS-grupp för 3-4 år sedan måste det vara nu. Och i höst så drog de igång en Alfa-kurs. Då erbjöd vi oss att komma och ha Alfa-dygn tillsammans för att på något sätt kunna njuta av att vara tillsammans många och att stötta dem då, eftersom det var första gången som de skulle ha ett Alfa-dygn. Vi har haft ett fantastiskt dygn. Det har varit otroligt bra. Vi var 7 stycken, de var vart 5 stycken i slutändan. Så att vi hade en otroligt bra gemenskap. Vi var ute och vandrade lite grann mitt på eftermiddagen. Kom till ICA-affären och de hade lite rea. Så de sålde böcker för 20 kronor styck. Och gick ut med 5 stycken därifrån. Det är en svaghet jag har här i livet. En av dem heter så här. Tänkt och sagt av George W. Bush. Han har sagt mycket klokt, så här kommer något. Temat idag är trogen ditt uppdrag. Och då säger han så här angående uppdrag. Min administration kommer att bestå av män och kvinnor som är fokuserade på vad som är bäst för Amerika. Ärliga män och kvinnor. Anständiga män och kvinnor. Kvinnor som kommer att se det som ett privilegium att tjäna vårt land och som inte kommer att stanna i huset. Så sa han. Han sa så här. Jag tror så här att om du säger att du ska göra någonting och inte gör det, då är det trovärdighet. Ska jag ta en gång till? Jag tror så här att om du säger att du ska göra någonting och inte gör det, då är det trovärdighet. Den här tänkte jag få låna som ett citat nu. Nu är det inte George Bush, men det står Amerika. Men jag kan säga Sverige där. Vad går det bra? Så är ni med här. Gud älskar dig. Och jag älskar dig. Och du kan lita på oss båda och se det som ett viktigt budskap som människor som funderar över sin framtid kan höra. Är ni med? Vi ska få ett till också. Jag är hoppfull. Jag vet att det finns massor av ambitiösa människor i Washington, uppenbarligen. Men jag hoppas att de ambitiösa inser att de har större chans att lyckas genom framgång i motsats till misslyckande. Visst är det underbart? Det är inte alltid så lätt att få till det. Om ni somnar under min predikan idag så säger jag redan nu, för jag brukar glömma att säga att vid utgången så finns det möjlighet att ta ett papper med sig hem om man vill fundera över vad han sa. Jag kanske har sagt något roligt idag. Nej, de gör inte det, tyvärr. Vi ska läsa från Apostlagärningarna kapitel 9 och från vers 10 där. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn: Ananias. Han svarade: Ja, Herre. Herren sa: Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste prästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom: Gå. Honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa: Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig, och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Gud, så tackar vi dig för ditt ord. Vi ber om hjälp att förstå, och vi ber att om modet att se vad det har med oss och våra liv att göra. Amen. Jag känner att jag har hosttendenser nu, så ni får ducka mellan varven. Det kommer att dåna ut här. Trogen sitt uppdrag har vi satt som rubrik för den här söndagen. Och ska man ha ett sånt tema, då är det ju någonstans viktigt att börja med att fundera över det då. Vad är uppdraget? Och det uppdraget som vi pratar om, det har vi ju haft som ett övergripande tema över egentligen alla söndagar den här hösten, då vi har predikat utifrån apostlagärningarna. Och jag ser det som ett uppdrag som är både kollektivt och individuellt. Kollektivt, alltså vi pratar kyrkan, när vi pratar kyrka pratar vi inte EFS-kyrkan, utan vi pratar människorna, de kristna som tillsammans utgör kyrka. Det är ett kollektivt uppdrag, men det är också ett individuellt uppdrag, att jag som enskild lärjungen, enskild kristen också bär det här uppdraget, har en uppdragsgivare och har ett uppdrag. Och det här uppdraget tror jag ni kan, men jag vill ändå få läsa vad Jesus säger så att vi har det helt klart och tydligt för oss. Matteus 28, 18-20 kan ni, många av er. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och så står det, jag med er alla dagar. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Ett gemensamt uppdrag som lärjungarna får och som sen går vidare i kyrkans liv och kyrkans historia. I Lukas evangelium kapitel 24 kan vi läsa liknande. Jesus sa till dem, detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen. Och syndernas förlåtelse genom omvändelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni ska vittna om allt detta, och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Ni ska vittna. Ja, vi kan ju säga att det var till lärjungarna, konkret, det var de man pratade med. Så kan vi blåsa ut och slappna av och känna att det var skönt. De fick uppdraget. Men kyrkans förståelse, den tolkningsram vi sätter in i det här, är att det här går vidare från lärjunge till lärjunge, från tid till tid, från kyrka till kyrka till kyrka. Ni ska vittna. Ni har uppdraget. Ni ska bära det här vidare. Uppdraget är tydligt, och frågan blir ju då först att fundera över, är vi trogna det uppdraget? Är kyrkan en missionsplats? Bär kyrkan missionsuppdraget? Eller blir det lätt en trivselgrupp där vi träffas och har det bra och sjunger sånger och njuter av värmen och allt det här? Ständigt behöver vi påminnas om det här och sätta in fokus igen. Jag tänker, vad behövs då för att det ska funka för mig som enskild, för oss som kollektiv? Vad behövs för att det ska funka? Och då knyter jag an till det vi har här framme på väggen, närmare. För att det är där jag hamnade i min tanke. Inte för att jag skulle stryka under det här, utan jag insåg att ja, men nu står ju och säger samma sak som jag slagit fast. Närmare Gud, närmare varandra, närmare andra. Jag tänkte det första, att leva nära Gud. Och det andra, att leva nära människor. Att leva nära Gud. Att leva nära Gud. Känn efter nu vad som händer inom dig. Jag tror viktigare att känna än tänk. Att leva nära Gud. Vad händer inom dig? Vad väckte min rubrik för tankar eller känslor? Jag tänker här, minst när man är EFS-are då, har varit EFS-are länge, så finns det någon slags pliktkänsla inombords. det här att vi ska ju, vi borde, vi ska läsa Bibeln, vi ska be. Jag tror att ni är många som någonstans kände där inne att nej, men ska han ta det nu igen? Därför att det påminner om ett dåligt samvete. Jag formulerade en gång i tiden, ibland lyckas jag få till saker som biter sig fast till och med i mitt huvud. Det är få saker som så många vill så mycket med, men som det blir så lite av och som man mår så dåligt över. Det är få saker som så många vill så mycket med, men som det blir så lite av och som man mår så dåligt över. Och det här med livet tillsammans med Gud, att använda sin bibel, att be sina böner och så vidare. Så mycket dåligt samvete. Jag tänker om vi kunde befrias till att hitta ett annat spår. Jag tänkte på ordet källa, bara hur vi hittar det i Gamla testamentet och i Nya testamentet. Det finns ju hur mycket bibelställen som helst jag kunde stå och rabbla för er här, men två stycken ska ni få. Det ena är Psaltaren 36 och vers 9. Hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. Alltså, det är underbart. Ni som brukar vara i fjällen och här, ja, ni vet ju hur underbart det här är. Att hitta den där källan när man är nästan desperat. Man håller på att törsta ihjäl. Man vet inte vad man ska göra av sig. Och så hör man det här pålet. Och så hittar man källan och får dricka. Hos dig är livets källa. Alltså att Gud blir min källa där jag dricker för att släcka min livstörst. För att tillfredsställa mitt inre liv. För att känna att jag blir hel som människa. Att hitta det spåret. Den mest berömda källan i Nya testamentet, vilken är den? Jo, det är den vid Sykars brunn, Johannes 4, där Jesus måste ta vägen via där, som vi läser. Så möter han den samariska kvinnan som kommer för att hämta vatten. Och Jesus ger sig in i samspråk med henne. Och vad säger han till henne? Jo, det kommer återigen det här. Om du visste vad Gud har att ge. Alltså det här tycker jag öppnar sådana otroliga perspektiv för mig. Om du visste vad Gud har att ge. Och så fortsätter Jesus. Och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och det här tar ju kvinnan in. Till slut är hon ju där. Hon går in i stan och berättar, kom och kolla, kom och lyssna. Jag har mött en som har sagt allt om mig. Kan det vara Messias? Men sug på de här orden. Om du visste vad Gud har att ge. Tror du har fått nog? Tror du greppar det här? Tror du har lärt känna Gud så du känner att nej, nu kan ta semester, nu finns det inte mer. Om du visste vad Gud har att ge. Skulle du då inte be honom om det levande vattnet och dricka vid den källan? Hos dig är livets källa. Att leva nära Gud. Alltså jag vill inte förenkla det här. Jag tänker att det handlar om andlig disciplin. Jag försöker få in det i mitt arva huvud också. Det handlar om andlig disciplin. Det handlar om att lära sig goda ordningar. Därför att som människor är vi ofta lite tröga och det är lite lata och lite så här. Vi behöver öva de andliga disciplinerna. Vi behöver lära oss det här. Vad tänker hos en del av er? Jag ska inte peka på någon nu, jag kunde göra det. Men hos en del av er är det här väl rotade, väl grundade mönster. Ni har er dagliga tid tillsammans med Gud. Och det ger er en stor tillfredsställelse. En god vana, dag efter dag. Stunden tillsammans med Gud. Att få dricka ur den här källan. Att få dela gemenskapen med levande Gud. Andra av oss behöver bygga en sån disciplin, jobbar på det. Ytterligare en del behöver frigöra sig från former som stelnat för länge sedan och som känns torrare än Saharas öken. Att frigöra sig från de formerna då, att hitta nya sätt. Sätta på en lovsångsskiva, lyssna på Beethoven, gå ut och gå, söka sig upp i fjällen. Det finns otroligt mycket möjligheter. Men att hitta sätt där jag känner att jag är kopplad till källan. Jag får dricka. Jag får ta del av livet som finns i gemenskapen med Gud. Det som slår mig nu när vi jobbar med apostelgärningarna i höst är hur det liksom vibrerar av liv. Hur livet tillsammans med Gud är så otroligt spännande. Jag har förstått mycket av det här är lärosituationer för lärjungarna. Vi brukar ju säga att apostelgärningarna kan vi inte bygga teologi på, det för att det här är praktiskt levt kristenliv där vi ser hur Gud nu och då måste vara otroligt tydlig för att få lärjungarna att förstå. Ja, men evangeliet var för samarierna också. Ja, men evangeliet var för Cornelius och hedningarna också. Och så fick de lära sig steg för steg, och det är ganska tuff läxa de måste lära bit för bit. Och det må hända unika situationer, men det jag ser att det vibrerar av liv, det är närkontakt. Hur otroligt spännande livet med Gud, Fadern, Sonen, den helige Ande tycks vara. Och ibland känner jag mig långt ifrån det, långt ifrån det. Men det finns en längtan där, bönen. Gud, dra mig närmare. Låt ditt rike komma. Låt ditt rike komma i mitt liv. Låt ditt rike komma i min kyrka. Låt ditt rike komma i min stad. Låt det komma i mitt samhälle. Låt det komma i min by. Låt ditt rike komma. Att leva nära Gud. Lyssnar ni på samtalet mellan Gud och Ananias? Till honom sade Herren i en syn: Ananias. Han svarade: ja, Herre. Hänger med? Tänk dig in Lena. I en syn svarar Gud, säger Gud: Lena. Ska det vara enkelt att säga ja, Herre? Jag trodde... Jag vet inte. Vad får jag för känsla? Jo, Ananias lever i en förtrolig närhet till Gud. Det här är inte första gången. Det är inte första gången Gud talar. Det är ingen chockupplevelse, utan ett otroligt nära naturligt samtal. Ananias: ja, Herre. Och så säger Ananias: du måste gå. Och Ananias protesterade: jag kan inte gå. Jag vet vad Paulus är för en. Han är mer intresserad av att komma åt mig än jag att komma till honom. Och så säger Gud: du måste gå, för att jag har utvalt honom. Och i Apostlagärningarna 22 ser vi att samma process händer hos Paulus. Paulus får tilltalet: det kommer en som heter Ananias som kommer att be för dig, och du får din syn tillbaka. Och han kommer att tala om för dig vad det handlar om. Så Paulus är beredd när Ananias kommer. Men det är lite scary för Ananias att gå, helt klart. Det andra då, att leva nära människor. Jag har sagt det förr och jag kommer säkert att säga det igen, men jag tänker ibland tillbaka med sorg på hur det var när jag var tonåring. Ja. Varför? Jo, jag tänker på hur isolerad jag var som kristen. Jag tänkte hur hemma jag kände mig i kyrkans sammanhang, hur avslappnad jag var, hur roligt det var att träffa kompisen och så här. Och hur främmande jag kände mig när jag var ute med hedningarna och skulle umgås med dem. Förutom den vardagliga skolplikten som jag kallade, så visste jag knappt hur man skulle umgås med folk på det sättet. Och hos mig fanns också den här pressen, plikten på något sätt att vara vittne. Jag vet att det var en sak som låste mycket också. Men smärtan i det här, sorgen i det här, att det var så svårt. Varför var det inte naturligt och enkelt? Människor som jag, det behöver inte vara särskilt komplicerat och krångligt. Men det var en stor barriär där. Idag så är jag rätt avslappnad, och jag tror att Alfa har varit en stor hjälp i det här bland annat. Men jag tänker så här, perspektivet blir rätt tydligt när jag funderar. Hur ska jag kunna vara trogen mitt uppdrag att vittna om Jesus om jag lever långt ifrån människor omkring mig? Om det är härligt att komma till kyrkan, okej, vi kan ha vittnesbördsmöten här, men jag tror inte det var det vittnandet Jesus tänkte på. Vi står i kyrkan och vittnar för varandra om hur härligt det var att möta Jesus och så vidare. Det får vi gärna göra och bygga upp varandra också. Men det var inte det vittnandet Jesus sände oss ut i. Hur ska jag kunna vara ett trovärdigt vittne som når fram till andra om jag lever långt ifrån människor runt omkring mig? Känner du dina grannar? Känner du dina klasskamrater? Har du andra människor utanför kyrkans sammanhang som du gärna träffar? Dricker en kopp kaffe med, som du sa i inledningen. går och tittar på fotboll och så vidare? Eller är din värld begränsad till att umgås, möta, vara med dem som redan känner Jesus, som finns där i kyrkan, som är goda, härliga vänner, men sträcker det sig utanför det? Jag tänker att i naturliga relationer kan uppdraget att vittna också falla sig rätt naturligt. Annars kan det bli rätt krystat. Att komma och försöka övertyga någon som inte alls har någon relation till det, som inte alls känner. Men i en naturlig relation, ett naturligt umgänge med mina grannar, arbetskamrater och så vidare, så kan vittnesbördet komma ganska naturligt i ett enkelt vardagligt samtal. Jag tänker det finns många otroligt trevliga, det är så självklart, det är så dumt att behöva stå och säga det. Det finns många otroligt trevliga människor utanför den här kyrkans väggar. Det var knäppt att behöva säga det. Var sitter det fast någonstans då? Ja, tiden kanske. Det är en klämsko för oss, tiden. Det handlar om prioriteringar. Ska vi ta George W. Bush igen då? Det här kan man tänka mycket på. Våra prioriteringar är vårt öde. Så är det. Våra prioriteringar är vårt öde. Ja, jag får fundera på det. Ja, jag håller med. Jag har inte riktigt klok på om det är roligt eller inte. Eller om det är väldigt tänkvärt. Men det finns en stor sanning i det. Våra prioriteringar är vårt öde. Alltså våra prioriteringar, men det blir ju följderna i vårt liv sen. Och det får vi leva med. Ananias, han nämns bara en gång i Nya Testamentet. Och då är Apostlagärningarna 22. Den är Paulus berättar om sin väg till kristen. Om hur Gud pratar om Ananias, om hur Ananias kom, hur Ananias bad, hur Ananias profeterade över honom. Och så vidare. Det är de enda gångerna. Vi vet ingenting annat om Ananias överhuvudtaget. Men jag tänker så här. På ett sätt det Ananias gjorde var inte så märkvärdigt. Det var scary därför att han visste vem Paulus var. Hade hört det ryktes vägen i varje fall. Men det var inte så märkvärdigt annars. Han går dit, han ber för honom och han säger det Gud har sagt att han ska säga. Och sen var det inte mer med det. Men jag tänker, tänk om inte Ananias hade gått. Ja, men Gud kunde ha sänt någon annan. Ja, men kanske inte Gud kunde ha sänt någon annan. Om inte Ananias hade gått, vad lär vi oss om Paulus sen? Jo, han grundar församlingar i massor. Han stannar hos dem, undervisar dem, grundlägger ett rejält kristet församlingsarbete. Han skriver brev till dem, brev som man sen samlar in. Vi har 13 av dem i vårt Nya Testamente. Så vi bygger mycket av vår kristna tro på. Tänk om Ananias inte hade gått. Vad hade det då blivit av Paulus? Tänk om vi inte hade haft det här. Ananias, trogen sitt uppdrag. Hur många av er vet vem Albert McCain är? Kan ni räcka upp en hand nu? Albert McCain. Jag ser inte en enda hand. Han var bonde, så det är kanske så enkelt. Han var bonde, en amerikansk bonde, 24 år gammal. Och han hade ett otroligt engagemang för ungdomarna runt omkring dem, kring sig. Han ville att de skulle få lära känna Jesus. Och ett sätt det var när det blev en sån här kampanj i närheten av platsen han bodde. Han ville ha med ungdomarna. Han presenterade dem med tankarna för dem och alla var positiva, alla utom en. En 17-årig snygg kille. Han tyckte brudar var mycket intressantare än Jesus. Han ville inte så gärna följa med, men Albert kommer på, jag kanske kan locka honom med att han får köra. Och det var intressant. Så han körde till den här gudstjänsten, 17 år gammal, och blev gripen av det han är med om. Han kommer tillbaka kväll efter kväll. Och i slutet av veckan så ger han sitt liv till Jesus. Och nu ska ni få höra vad som händer med den mannen. Han har totalt predikat ansikte mot ansikte med 100 miljoner människor i 84 länder. Genom tv och radio har han predikat för 2 miljarder. 1992 räknar man med att över 2,5 miljoner hade blivit kristna i hans kampanjer. Vem var det? Billy Graham. En 24-årig bonde trogen sitt uppdrag. Hur ska jag få med den här killen? Okay, man kan få köra lastbilen dit. Vem skulle veta vem Albert McCain var om inte det vore för den där lastbilen, om de färderna? Förstår ni poängen? Trogen ditt uppdrag. Gud kommer aldrig att ställa dig till svars för någon annans uppdrag. Han kommer aldrig att fråga dig varför du inte gjorde det någon annan egentligen skulle ha gjort. Utan för dig handlar det om att vara trogen ditt uppdrag. Det Gud lägger på dig, det Gud lägger i ditt hjärta. Och du kan tycka det är litet, du kan tycka det är oansenligt, du kan tycka att det blir ingenting. Men det kanske räcker med en lastbilsfärd. Det kanske räcker med en kopp kaffe. Det kanske räcker med telefonsamtal. Det kanske räcker med en promenad. Och du vet aldrig vilka konsekvenser det kommer att få. Du kan aldrig ställas till svars för någon annans uppdrag. Din personlighet, din historia, din personliga utrustning gör dig unik. Jag tänkte på Matteus 13, sådde i den goda jorden. Det står att det där fröet som hamnade i den goda jorden, det bar 30-faldig skörd. Det bar 60-faldig skörd. Det gav 100-faldig skörd. Det lilla frö du sår, den lilla handling du utför, din trohet i ditt uppdrag kan bära otrolig skörd i Guds rikes perspektiv. Att leva nära Gud och att leva nära människor, det bäddar för ett givande, det bäddar för ett spännande liv. Nära Gud, nära människor. Amen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du lägger det på våra hjärtan. Jag ber att det ska få bära frukt i våra liv. Amen.